Jag är väldigt glad att få vara här igen idag. Också tacka för när ni var hos oss och besökte oss. Jag var bättre än jag hade. Jag tror alltid det blir bra när vi träffas, men jag tyckte det var ännu bättre än jag hade. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag blev väldigt välsignad. Jag blev också väldigt välsignad av din sång, Anders. Ja, vi sjöng den tillsammans. Bara idel goda gåvor kommer ifrån dig. Så jag vill så idag tänkte jag ta oss igenom flera ställen i Bibeln, och jag kanske brukar att jag tar ett ord och predikar från det ordet, men idag kände jag att jag ville att vi skulle gå igenom några berättelser i Bibeln och som jag tror innehåller tema, någonting som Gud vill tala till oss, som jag själv blir väldigt uppmuntrad av att höra också. Rubriken här är: vad gör vi när stormen kommer? Och du kanske som lyssnar känner att man är redan mitt i en storm, eller det är så. Jag tror det här är någonting som får tala till oss idag. Gud, jag ber att du ska få tala till oss i det som du vill säga, Herre. Signa oss, Herre, nu när vi kommer till ditt ord, Herre. Tack för ditt ord. Det är stark, skarpare än något tvegat svärd. Det skiljer själ och ande, Herre, och en domare över hjärtats uppsåt och tankar, Herre. Amen. Vi börjar med att läsa från Romarbrevet 4:18 om Abraham, som vi kommer att prata om i början här. Det står att där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt: så ska din avkomma bli. Gud håller sina löften. Och om vi hinner så kommer vi gå igenom fem olika ställen som alla handlar om detta, att Gud håller sina löften. Och det ena är, först är det löftet till Abraham om en son, och att hoppas när allt hopp är ute. Och sen om Josefs drömmar, är de bara drömmar? Och när Moses står inför Röda havet, han har havet framför sig och den egyptiska hären bakom sig och tillsammans och hela folket med honom, och också om David, kung David, som hur var det egentligen, skulle han bli kung som Gud har lovat? Och sen sist om stormen på Genesarets sjö, den här med stormen som jag hade, där Jesus sa: låt oss fara över till andra sidan. Hur gick det med det? Så, och då Abraham då fick Gud lovade honom en son, och att genom hans avkomma skulle hela världen bli välsignad. Vi börjar med första Moseboken 12, vers 1. Och det här är efter att Abrahams far har fått upp, Gud har talat till Abrahams pappa att åka till Kanaan, till Israel, men hans pappa stannar liksom en bit på vägen. Och så kommer Gud till Abraham istället och säger till honom samma sak. Herren sa till Abraham, kapitel 12, vers 1: gå ut från ditt land till och med vers 7. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli till välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla jordens alla släkten blev välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägardelar, allt folk de hade skaffat sig. Och när de kom till Kanans land fortsatte Abraham in i landet. Och sen Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Och det skulle dröja 25 år till innan löftet gick i uppfyllelse. Abraham skulle bli 100 år. Och sen var under den tiden så var det liksom han det står här, han höll ut i tro, men han tvivlade också. De visste inte hur ska det här gå till. Jag är gammal, Sara är gammal. Så kom de på den här idén att Abraham skulle få en son genom Saras slavinna Hagar. Och det var liksom deras tankar, det var deras idé. Men ändå, trots det är liksom deras liksom att de själva ville göra så. Och det är liksom den frestelsen som vi också kan hamna i, att vilja hjälpa Gud liksom, att Gud, du gör ju ingenting. Det är nog, vi har egna planer och egna tankar här men trots det så höll Gud sitt löfte. Gud gav dem en son. Och också de gav dem ett land. Och det landet har de än idag, det folket. Så att Gud uppfyllde sina löften. Och sen fortsätter vi i första Mosebok till Josef. Det är några år fram och Josef, han hade en dröm och berättade för sina bröder. Och det är kapitel 37, vers 5. Josef är son till Jakob, som är barnbarn till Abraham. Och till Isak och till Jakob så gav Gud exakt samma löfte. Det här löftet om att de ska bli ett stort folk och att de ska få ett land. Och genom dem skulle alla folk i världen bli välsignade. Och sen sa han den här drömmen som han berättade för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer, för han hade sagt till dem: hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åkern. Då reste sig min kärva och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Och hans bröder sa till honom: ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Som Gud uppenbarade sig för Josef i den här drömmen och visade honom att han en gång skulle, hans bröder och även hans far, buga sig för honom. Så att säga, och han var liksom en favoriserad son, och så tänker man att det här kanske skulle bli så på något sätt, men hur? Och sen hände det här att hans bröder sålde, på grund av det här hatet, sålde honom som slav till Egypten, där han blev oskyldigt anklagad och satt i fängelse. Och en av faro så att säga kungen i Egypten, en av hans tjänare satt i fängelse tillsammans med Josef. Och Josef hjälpte honom. Men när han sen kom ut så glömde den här tjänaren honom. Och man kan undra, vad fanns verkligen kvar av de här drömmarna? Han satt här i främmande land, oskyldigt anklagad, glömd av sina bröder och sina omvärlden. Men mitt där i, precis då, så liksom, Gud hade tänkt någonting för honom och för Egypten och för hela folket, att Gud hade utvalt honom att vara den som räddade inte bara sitt eget folk utan hela det egyptiska. Och ni som känner den här berättelsen vet att han tydde om den här drömmen till som farao hade och blev rådgivare och den främste i landet efter farao själv. Och sen kom då också hans bröder, och bröderna känner inte igen honom och förstår att han är mäktig. De undrar, ska du bli som en kung över oss? Och det står att Josef var den mäktigaste landet efter faraon själv. Men sen får vi också se hans hjärta, Josef, sen när han, när hans bröder, när Jakob är död, pappa är död, så är de rädda att nu ska det komma en hämnd från Josef mot dem för det de har gjort. Och de hade verkligen gjort honom illa, så att säga. Men frågan var, kunde de här bröderna ändra på Guds planer? Och så här säger han själv, Josef, i första Moseboken 50, vers 20. Som jag tänker verkligen kan vara någonting som vi, en inställning som vi själva kanske behöver ha ibland. Han säger, ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människors liv. Och så det är liksom en princip, tror jag, här, att Gud kan vända det som är menat som ont till något gott. Sen ytterligare ett antal år fram i tiden här, så Josef går från att vara den mäktigaste i landet, och så folket blir talrikt. Gud har uppfyllt sitt löfte mot Abraham. Men folket är i en väldigt prekär situation. Man är slavar i Egypten. Och i den här situationen så föds då Moses. Och så sker det här under att han räddas till livet. Han växer upp i hovet. Och sen när han var 40 år så tänkte han att nu kan jag vara med den som kan hjälpa till att befria folket. Men istället så blev han dödade en egyptier och fick få fly för sitt liv till Midian, som ligger strax utanför, strax i nuvarande Saudiarabien. Och därför har han jobbat 40 år. Tänk att han är 40 år när han kommer dit. I 40 år jobbar han där som herde. Går från att vara uppvuxen i hovet. Och så att säga, får all den bästa utbildningen du kan tänka er. Och så är han då som herde i 40 år. Och sen kallar Gud honom tillbaka till Egypten för att rädda folket. Och då tror han inte längre på sin egen förmåga. Men Gud uppenbarar sig och säger att han ska vem, för han undrar, vem ska jag säga att har sänt mig? Och Gud säger, jag är den som har sänt. Och sen leder han Gud, alltså folket blir befriat och får lämna Egypten. De åker ökenvägen till Jamsuf, som var välbekant för både Mose och Aron. Aron, hans bror. Eftersom det var den vägen som Mose tog när han flydde till Midjans land. Och det var den vägen han tillsammans med Aron nyligen hade tagit åt det andra hållet. Så att han kände den vägen väl. Och han är den enda som, kan man få tänka också, av alla de här 2 miljoner människor som alla är slavar, men Mose är den enda som faktiskt kan vägen. Men sen så leds de söderut till och hamnar där i med havet framför sig och berg på alla sidor och den egyptiska herren bakom sig, för den egyptierna vill ta tillbaka sina slavar. Så han hamnar liksom i en omöjlig situation, en mörk, alltså, vad säger då Mose? Han säger i andra Moseboken 14:13, kan vi läsa till 14, att var inte rädda, säger han. Jag tänkte ibland, det här är inte Det här är jag, inte Guds ord. Men jag tänkte att på andra sidan där var troligtvis Midjan. Eller om det finns lite olika tankar på var Sinai berg ligger. Om det ligger i Saudiarabien eller Sinai i halvön. Men om det var i Saudiarabien så kunde ju Moses känna igen. Han kunde se på andra sidan att där har jag ju varit i 40 år som herde. Han träffar ju där sen också sin svärfar. Så kanske han får den här tanken att ni ska dit. Ni ska över på något sätt genom havet, visar det sig sen då. Att var inte rädda, stanna och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Herren ska strida för er. Så och Gud påminner folket sen om det här i Jesaja när de också står inför en situation där också en så att säga, där de står under angrepp från yttre fiender. Och så säger Herren i Jesaja 43:16 att så säger Herren, han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Och sen i vers 19: jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Alltså jag ska göra en väg där det inte finns en väg. Om ni går genom vatten så är jag med er. Om det gäller genom strömmar ska de inte dränka dig. Om du går genom eld så blir du inte svedd. Var inte rädd, för jag är med dig. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Så Gud gör en väg där det inte finns en väg. Och så fortsätter vi ytterligare framåt här till kung David. Och han var, det fanns redan en kung i landet, kung Saul. Det fanns en profet som hette Samuel som hade smort Saul till kung. Och Saul var en man som, han var den som hela tiden ville göra så att säga saker och ting, ta saker och ting i egna händer. Han var, ville det vara den som bestämde hur han var så att säga. Gud sa till honom att göra en sak och han gjorde någonting annat. Och så blev han påkommen och skyllde han ifrån sig. Så att han hade ett hårt hjärta och Gud ville inte längre att han skulle vara kung. Istället så blev Davids mor till kung, för Gud hade utvalt David därför att han var en man efter Guds hjärta, som det står. Det är det han letar efter. Gud letar efter någon som älskar honom. Och sen så blir David genom, ni känner till, han dödar filistén Goliat. Filistéerna var liksom fienderna på den tiden. Filistéerna som bodde i området som nu är Gaza. Sen tas han i tjänst hos kung Saul. Och blir bästa vän med kungens son. Och gifter sig med kungens dotter. Så blir, som allt ser ut, och välordnat. Han ska bli, Gud har ju lovat honom att han ska bli kung, och det här ser ut som att det här kommer ordna sig. Men när skulle det bli så? Och sen vänder allting där. Kung Saul istället vänder sig mot David och vill döda honom, och David får fly för sitt liv. Och i många år där så får han fly för sitt liv, David. Han jagas av Saul. Och så har han också sparat Sauls liv vid ett tillfälle här. Och men sen så händer det att profeten Samuel dör. Och man kan tänka sig kanske att löftet kanske med det också är borta. Han har smort både Saul och David till kungar. Så är han där i öknen och med 600 man. Han är 600, de är som så här, är. Och så kommer han till en, det finns en man som heter Nabal, som är en väldigt, väldigt rik man, och så David har skyddat honom. Så att allt som Nabal hade i öknen, så att inget försvann och allt han ägde, står det. Så frågar han Nabals, frågar han den här mannen Nabal, kan jag få del av din skörd där? Han har fårklippning där. Och så svarar Nabal Davids tjänare så här i första Samuelsboken 25:10. Vem är David? Vem är Isais son? Och vi förstår senare att Nabal visste mycket väl vem David var. Att Nabal var. För han var, David var den som var befälhavare för David, för Saul. Så att han var inte direkt någon okänd person. Men han svarade så här då, att nu för tiden finns det många tjänare som rymmer från sina herrar. Skulle jag ge mitt bröd och mitt vatten och mitt kött som jag har slaktat för mina fårklippare och ge dem till män som jag inte vet varifrån de är? Och det här landar inte så väl hos David. Då vände Davids män om sig i väg, och när han berättade detta för David, och David sa till sina män, spänn på era svärd. Var en spände på sig sitt svärd och David spände på sig sitt. Omkring 400 man följde med David upp, medan 200 man stannade vid trossen. Och det här var, ja, det var trubbel som var på gång här. Så kommer då, det står så här i vers 21 att David hade sagt, det är meningslöst att jag skyddade allt han har där i öknen, så att inget försvann av allt han äger. Han lönat gott med ont. Må Gud straffa Davids fiende både nu och i framtiden. Jag tänker inte låta en enda man av alla som de och som är hans leva till morgonen. Då kom Nabals hustru emot David med följande budskap i vers 26 här. Om nu min herre så sant som Nabal, Herren lever, så sant han själv, du själv lever. Herren har hindrat dig idag från att dra på dig blodskuld och ta rätten i egna händer. Må dina fiender som, och de som söker din, min herres olycka bli som Nabal. Vers 30. När Herren gör för min herre allt det goda som han har sagt om dig och sätter dig till första över Israel. Hon verkar ha förstått någon, på något sätt har hon så att säga, lagt ihop ett och ett här. Ska det inte bli en stötesten för dig eller till samvetskval för min herre att min herre har spilt oskyldigt blod och tagit rätten i egna händer? Och David erkänner detta och sen också säger det här att för det här är en princip som är i Davids liv. Att inte ta rätten i egna händer. Att inte själv göra det som han har precis här inte dödat kung Saul, han hade chansen. Han hade själv chansen att så att säga, se till att det som Gud ville blev verklighet. Men sen här är han så på liksom hårsmån ifrån och bryta mot den principen. Och du kanske, man kanske känner igen sig här att han säger det här meningslöst. Det är meningslöst att jag gjorde allt det här. Och det, så kan det också vara. Man gör allting som är rätt. Man gör, och sen finns det illvilliga människor som inte ser det. Som baktalar oss. Och så kanske man också känner det här, nu ska de få se här. Att där nu har de gått för långt där. Jag tål inte detta. Men att lämna det till hämnden till Gud är det som är, eller det som är rätt, låta Gud få sista ordet. Så. Sen precis innan David blir kung så är det så att det är en händelse som gör att han är en Han är i livsfara igen. Till och med hans egna män vill döda honom. Men så står det att men Gud, David hämtade kraft hos Herren sin Gud. Jag tror det också är någonting vi får komma ihåg. Det är liksom att lära oss av detta. Att hämta vår styrka hos, hämta kraft hos Gud. Sen kommer jag nu till Nya Testamentet. Till Jesus. Jesus som är Davids ättling. David fick också det här löftet om att det alltid skulle finnas någon som av hans ättling, någon av hans avkommor som skulle sitta på Israels tron. Och han vet ju förstås inte att Jesus är den som skulle vara uppfyllelsen av det löftet. Och så säger Jesus en dag, Lukas 8, så finns det två berättelser där som jag vill påminna er om. Det ena är den här när stormen kommer över sjön. Och så en dag, 8:22, en dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: vi far över till andra sidan sjön. Och de la ut och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön och båten tog in mycket vatten så att den höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de la sig och blev stilla. Sedan sa han till honom, frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra, vem är han? Till och med vågorna och vattnet befaller han och de lyder honom. Och Jesus hade ju sagt till dem att de skulle gå över till andra sidan, så somnar han. Och vi kanske också säger, men Gud, du verkar sova här. Vi ser inte att, visst, du har sagt till oss att nu ska det här hända, men vi är ju, vi håller på att sjunka här. Men sen förstår de, vem är Jesus? Är det en av frågorna. Så de förstår att det är liksom det är en person som talar här, som håller sina löften, som menar det han säger. Vi ska föra över till andra sidan sjön. Det är liksom det som det var det sista han sa. Och i samma kapitel står det om det som det läste Tima för oss när Tima Jerosjenko, när han var här. Han pratade om Petrus när Jesus säger till honom att kasta ut till andra sidan, kasta ut nätet trots att de hade inte fångat någonting hela natten. Så säger han, så är det här den här berättelsen om synagogföreståndaren Jairus. Vars dotter var sjuk och sen så kommer någon, medan han ännu talar, kom någon från synagogföreståndarens hus och sa: din dotter är död, besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom: var inte rädd, bara tro, så blir hon räddad. Och det är det här att var inte rädd, som Gud så ofta säger till oss, och jag tror han gör det med ett syfte, det här att vara bara tro, så blir hon räddad. Och jag bara vill säga någonting om det här med tro, att tro kan man tänka sig, det är någonting, en prestation. Så från våran sida kan man få för sig, men det handlar om, det är tro på en person. Det är inte tro på en sak, inte ett löfte, inte inte tro på att någonting speciellt ska hända, utan tro på honom som har gett löftet. Och vet att han kommer att göra som han har tänkt. Att lita på den Gud som förmår. Så vill jag avrunda här, men liksom, vad kan vi lära oss av det som vi har pratat om här? Att Gud håller sina löften. Han ger löften. Hela Bibeln är full med löften till oss. Och han håller dem. Och inga, också det här att inga människor kan ändra på Guds löften. Så vi tänker på Josefs bröder och Nabal och Saul. Inte andras illvilja. Eller våra egna felsteg. Eller våra egna tvivel. Som Moses, Abraham och David gjorde alla sina fel. Men Gud får sista ordet så länge vi håller kvar vid honom. Alltså inte är som kung Saul, att som bara skyllde ifrån sig. Och inte kunde stå för sina felsteg. Inte kunde. Så alltid när vi. Gud och Jesus har alltid. Vi får. Alltså David till exempel. Han fick ta konsekvenserna av sina felsteg. Men så att säga Guds löfte och Guds väg med honom. Den ändrades inte. Guds, det är att han skulle få en son. Ha en son som skulle sitta på tronen för evigt. Det är löftet höll Gud. Kom ihåg Romarbrev 4, det som vi inledde med, att när allt hopp var ute, så hoppas ändå och hoppas då på den Gud som håller, som så har vi också det här löftet i Romarbrevet 8 till Paulus där, att vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Enormt hoppfullt. Allt samverkar till det bästa. Så får vi också tänka på, fick Gud det som han har tänkt? Att jag tror vi får se också de här berättelserna att ingen av de här som vi pratat om fick se på något sätt fullheten av det som Gud hade lovat. De fick se löftet uppfyllt på. De fick se sina löften uppfyllda. Abraham fick en son, men han fick aldrig se att folket blev talrikt. Eller att alla folk genom honom skulle bli välsignade. Men vi kan vittna om det. Vi kan liksom se tillbaka. Och Josef som har. Hans egna avkomma försvann till slut i världshistorien. Alltså Josefs släktlinje dog ut. Men hans lillebror Benjamin. Fick en son sen. Eller en avkomma som sen skrev halva testamentet, nya testamentet. Så Paulus som var benjaminit. Det var ju Josef och Benjamin som hade samma mamma där. Benjamin föddes i Betlehem, där också sen Jesus föddes. Och Moses fick själv aldrig leda ingen folk ut i landet. Men de kom in. Det var liksom inte så att det var att. Och lärjungarna visste inte att vi ännu idag här 2023 skulle läsa om den här resan över sjön där. Och att vi idag får lära oss någonting av det som de var med om. Så. Kan jag då avsluta med från Paulus andra Timoteus brevet 1 och 9 att till 12 att han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Så det glada budskapet. Det är detta som har satt att tjäna oss till oss som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som har anförtrots mig. Så det, och det också får vara så att säga, våran bekännelse att jag vet vem jag tror på. Att oavsett hur det ser ut, omständigheterna ser ut, så har jag Jesus som har lovat att vara med mig alla dagar. Alltså goda dagar och dåliga dagar. Alla dagar in till tidens slut. Och Paulus visste också detta. Han, Han sa att jag vet inte, han skrev inte här att jag vet vad jag tror på, även om han visste vad han trodde på. Men ännu viktigare, vem jag tror på. För ibland så kan vi tänka att jag vet inte ens vad är sant, hur fungerar den här världen, hur fungerar mitt liv. Men att hålla sig till Jesus, det som Petrus som sa, det som Tima sa, att vi har fångat hela natten, men på din befallning, för du säger det, Jesus, jag känner dig, så vill jag kasta ut nätet, jag vill göra ett försök en gång till. Så ska vi hjälpa våra händer och be. När vi har gått igenom de här berättelserna, och det finns så många fler här, och också så ser vi att du är trofastare, du håller det som du vill här, och du, dina löften, och vi får hålla ut här, vi får veta att och en dag får vi se också kanske fullheten av det som du har tänkt här, med det som vi går igenom just nu i våra liv här, så vet vi, får vi hålla före det att du vill låta allting samverka till det bästa, och du har inte glömt oss här. Signa var en som lyssnar, välsigna församlingen här i Vänersborg, här välsigna baptistförsamlingen. Tack för att vi får vara samlas nu i församlingens hus, inte längre föreningens hus, utan och nu bara vi också håller före det som att du har en väg här för den här församlingen här, att du har inte glömt baptistkyrkan här, du har sagt låt oss gå över till andra sidan, och du tänker stå med oss här i varje steg på den här vägen här. Amen.